Så då ska vi tala om Luthers katekeser. Ordet katekes, det kommer av ett grekiskt ord som används i Nya Testamentet i betydelsen undervisa. Och ser vi på sammanhanget så handlar det om en muntlig undervisning, en enkel undervisning. Och Luther han menar att ordet har med barnundervisning att göra. Och i fornkyrkan så kallades en nybörjare som förbereddes för dopet för en katekumen. Och då hörde likhet eller med katekes. Och man hade ju också förstås en undervisningsmaterial, en katekes. Och den apostoliska trosbekännelsen kan väl kallas den första katekesen. Och syftet med undervisningen det var att nybörjaren skulle kunna avlägga den här bekännelsen då inför sitt dop. Och redan från fornkyrkan så ansåg man det också nödvändigt att nybörjare, katekumenerna, skulle kunna Fader vår. Och i mer än 1000 år så såg katekesundervisningen ut på det sättet. Alltså Fader vår och trosbekännelsen. Buden lades till någon gång på 1200-talet. Och medeltidens katekes hade den ordningen, Herrens bön, trosbekännelsen och buden. Och medeltidens katekeser kunde också ha andra beståndsdelar. Exempelvis Ave Maria, det är en av katolska kyrkans mest kända och använda böner. Den första delen av bönen är egentligen bara ett citat ur Lukas evangeliet, det är Elisabets hälsning när Maria kom på besök. Men den andra delen, det är en bön till Maria om Marias förbön. Alltså det här är ju egentligen en del av en Maria-dyrkan som växte fram i kyrkan ganska tidigt. Och egentligen är ju en bön till Maria om hennes förbön, det är ju egentligen öppen avgudadyrkan. När Luther var barn och lärde sig katekesen så kunde den nog i bästa fall bestå av Herrens bön, trosbekännelsen, Ave Maria, uppräkningen av kyrkans sakrament och buden. Men på många håll så inskränkte sig katolska kyrkans krav på medlemmarna att de bara kunde räkna upp kyrkans 7 sakrament. Att de kunde lära sig räkna upp synderna för prästen och att de kunde lära sig göra de gottgörelser som prästen la på. Och då förstår ni hur stor okunnigheten kunde vara. I fornkyrkan, då blev vuxna förberedda för dopet genom undervisning. Men med tiden, och då talar jag om århundraden, så minskade vuxendopen. Alltså vuxna, de hade blivit döpta och de döpte sina barn som fostrades som kristna och i sin tur döpte sina barn. Så det blev allt mer sällsynt med katekumener, alltså vuxna som förbereddes för sitt dop med undervisning. Och när undervisningen av vuxna minskade, då ökade också kyrkans exponering eller utsatthet för falska läror. En förutsättning för katolska kyrkans framväxt, det var att det fanns okunnigt folk som ville räkna sig som kristna. Och påvens makt bygger ju egentligen helt och hållet på att det finns okunnigt och vidskepligt folk. Alltså så fort, påven har ju ingen makt alls där folk börjar grunda sin tro på skriften, på skriftens grund, då faller hans makt. Så man kan säga att det är viktigt för kyrkans andliga hälsa att vuxna blir undervisade. Och blir vuxna väl undervisade, ja då blir ju barnen undervisade i sin tur. Så det är en andlig hälsokur för kyrkan att satsa på undervisningen av vuxna. Och då kan man med fördel använda katekeserna till det också. Även om Luther främst skrev katekeserna då för barn och unga och enkla församlingsmedlemmar och som redskap till föräldrar, till pastorer och lärare. Och om vi ska försöka reproducera de första århundradenas undervisning till vår tid, alltså att vi kommer till det läget att vi får vuxen undervisning för vuxna som förbereds för sitt dop. Vad innebär det? Jo, det innebär ju att vi ska satsa på evangelisation. Och så kan vi med fördel använda katekesens huvudstycken, alltså själva kärnan i katekesen, som evangelisationsmaterial. Och det är Guds bud, trosartiklarna och Fader vår. Vi brukar ju använda detta, tror vi, som förberedelse för inför medlemsupptagning. Men jag tycker jag har fått intrycket att det ofta är ganska lång väg till att vi kan komma till att man börjar med lärosamtal enligt detta, tror vi. Och har man väl börjat så är det en ganska lång väg också till dess de är färdigställda. Och jag får intryck att det är väldigt långt ifrån de lärosamtalen, de förberedelser som fanns i fornkyrkan inför dopet. Detta tror jag är mycket bra undervisning. Är inte det speciellt? Tror jag att det är bra att använda när det handlar om personer som kommer från andra kyrkor som kanske redan är väl undervisade men söker sig till oss av någon anledning. Men vi ska komma ihåg att under mer än 1000 år av kyrkans historia så har katekesundervisningen för vuxna, alltså inför deras dop, inför medlemsupptagning, bestått av Herrens bön och trosbekännelsen. Och med tillägg av buden så skulle ju en sån utgåva av katekesen vara verkligt evangeliserande. Alltså att vi hade en liten traktat eller en utgåva av katekesen som bestod i det. Buden, trosartiklarna och Herrens bön, alltihop med Luthers förklaring. Den skulle man kunna använda för att presentera den kristna tron för moderna hedningar i vårt land. Hedningar som strömmar in i vårt land som flyktingar. Vi skulle kunna använda en sån utgåva för att förklara kristna tron för exempelvis muslimer som vi ofta träffar nu för tiden. Och kom ihåg att bara andra trosartikeln med Luthers förklaring är ju fullt tillräcklig för att vem som helst ska kunna dö i frid, frälst och salig. Så tänk om vi fick folk att läsa bara det här lilla stycket. Andra artikeln med Luthers förklaring. Och så sen skulle vi kunna ha en fullständig katekes med alla 5 stycken eller 6 stycken, beroende vilken hur man räknar till katekesen, som att sätta i händerna för någon som är intresserad och där man vill gå igenom det mer utförligt inför medlemsupptagning. Koskes katekes, den är ju inte direkt ämnad för att ha i fickan. Jag vet inte hur man ska få den med sig för att lämna ut. Den är inte ämnad för massspridning. Så Luthers lilla katekes, den är ju inte särskilt liten. Lilla katekesen är den minsta delen i Koskes katekes. Det här är egentligen en dogmatik. Det är ju Luthers lilla katekes, den är en ganska omfattande dogmatik. Men en liten utgåva med kärnan i katekesen, alltså buden, trosartiklarna och Herrens bön som evangelisationsmaterial, om någon blir intresserad, en fullständig liten katekes inför att bli medlems, inför medlemsupptagningar, inför att bli nattvardsberättigad. Luther ansåg att de här 3 stycken, alltså buden, trosartiklarna och Fader vår, det är själva kärnan i katekesen och det som traditionellt hör till katekesundervisningen. Ja, vad bra att få tala. Då kan man framföra sådana önsketankar. Lilla katechesen, det är det direkta resultatet av visitationer som Luther utförde hösten 1528 och vintern 1529. Inledningen till Lilla katechesen, den finns inte med i våra utgåvor av Lilla katechesen. Utan ska ni läsa inledningen till Lilla katechesen, då får ni gå till Konkordieboken, till våra bekännelseskrifter. Inledningen kan man säga är en liten manual som Luther själv har skrivit hur om lite grann om bakgrunden till katechesen och hur han vill att katechesen ska användas. Och nu har vi kommit till den här interaktiva delen av föredraget. Nu kan ni välja utgång. Blir det ett kort föredrag eller blir det ett lite längre föredrag? Ska jag läsa inledningen till Lilla katechesen? Hur många? Ja, alltså, ni hittar inte annat än att gå till bekännelseskrifterna. Hur många av er är det som har läst inledningen till Lilla katechesen? Det är några stycken. Okej. Okay. Ska jag läsa? Ja. Och observera då att då tillställer han det här kyrkoherdar och predikanter. Men målgruppen är barn, unga och enkla församlingsmedlemmar. Från Martin Luther till alla trogna, redliga kyrkoherdar och predikanter. Nåd, barmhärtighet och frid i Jesus Kristus vår Herre. Till att avfatta denna katekes eller undervisning i kristendom i en så kort, enkel och lättfattlig form har jag drivits och nödgats genom den beklagliga, jämmerliga nöd som jag helt nyligen har lärt känna, då också jag har varit ute som visitator. Hjälp, käre Gud, så mycket elände jag sett. Det olärda folket, särskilt i byarna, vet ju alls ingenting om den kristna läran, och tyvärr är många kyrkoherdar alldeles oskickliga och oförmögna att ge undervisning. Men ändå ska alla kallas kristna, vara döpta och få det heliga sakramentet, fastän de varken kan Fader vår, eller tron, eller de tio buden. De lever tanklöst som den kära boskapen och de oförnuftiga svinen. Och där evangeliet kommit, där har de i alla fall riktigt lärt sig att missbruka sin frihet. O, ni biskopar, hur vill ni stå till svars inför Kristus för att ni så skändligt har låtit folket vara och inte ett ögonblick vårdat er om ert ämbete? Må ingen olycka träffa er. Ni förhindrar att alla får nattvarden på samma sätt och inpräntar era människobud, men frågar samtidigt inte efter om de kan Fader vår, tron och tio Guds bud eller något enda Guds ord. Till evig tid be över eder hals. Därför ber jag för Guds skull er alla kära herrar och bröder som är kyrkoherdar och predikanter, att ni må allvarligt ägna er åt er tjänst. Förbarma er över ert folk som är anförtrott åt er. Och hjälpa oss att inprägla katechesen hos folket, särskilt hos de unga. Och att de som inte är i stånd att göra på annat sätt må ta denna lilla skrift och framställning och ord för ord läsa upp den för folket på följande sätt. För det första ska prästen framför allt akta sig för att använda olika texter och formuleringar till de tio buden, Fader vår och tron och sakramenten, utan han ska ha samma formulering jämt, hålla fast vid den och alltid använda den det ena året som den andra, som det andra. Till ungdomen och enkelt folk måste man lära en bestämd text och formulering, annars förvillas de lätt om man lär dem ett idag och ett annat nästa år som om man ville göra det bättre. Därmed blir all möda till ingen nytta. Detta har de kära fäderna också väl förstått, som alla använde de tio buden, Fader vår och tron i lika lydelse. Och därför ska också vi lära ungdomen och det enkla folket dessa ting på sådant sätt att vi inte ändrar en enda stavelse eller läser det ena året så, det andra året så. Välj därför ut åt dig vilken formulering du vill och håll ständigt fast vid den. Men om du predikar för lärda och bildade personer så må du visa din lärdom och göra dessa stycken så växlande du kan, vrida och vända dem så mycket du förmår. Men för ungdomen ska du ständigt ha en bestämd formulering och främst av allt lära dem dessa stycken, nämligen de 10 buden, tron och fader vår, etc. Ord för ord efter texten, så att de kan säga efter dem och lära dem utan till. Sen kommer vi till ett stycke som vi kanske kan reflektera över tillsammans efteråt. Men det som inte vill lära sig detta, dem ska man säga att de förnekar Kristus och inte är några kristna. De ska inte heller få tillträde till nattvarden eller vara faddrar eller göra bruk av den kristliga friheten, utan helt enkelt överlämnas åt påven och hans ämbetsmän, ja till djävulen själv. Dessutom ska föräldrar och husbönder vägra dem mat och dryck och säga dem att sådana ohyfsade människor skulle försten köra ut ur landet, etc. Ty fastän man inte kan eller ska tvinga någon till att tro, så ska man dock bringa folket därhän att de vet vad som är rätt och orätt hos dem bland vilka de vill bo, ha sin utkomst och lever. Ty den som vill bo i en stad, han ska känna till och hålla den stadens lag under vilken han lever, likgiltigt om han tror därpå eller om han invärtes är en skärm och skojare. Så kommer vi till det andra. För det andra, om de kan textorden väl, så ska de också lära sig förstå deras mening. Så den här kritiken mot att lära sig utan till att det blir mekaniskt, den motsättningen, då lär man sig inte meningen. Den motsättningen finns ju inte, utan hos Luther är att man lär sig orden, den förutsättning för att sen man ska kunna gå vidare och lära sig meningen. För det andra, om de kan textorden väl, så ska de sen också lära sig förstå deras mening, så att de vet vad det betyder. Och du ska om igen ta framställningen i denna skrift eller någon annan kort framställning, vilken du vill, hålla fast vid den utan att ändra en stavelse, så som det är sagt i textordet, och ta det tid därtill. Det är inte nödvändigt att du tar alla stycken på en gång, utan det ena först, det andra sen. Om de först lärt sig förstå första budet väl, så ta det andra och så vidare. För det tredje, om du nu lärt dem denna korta katekes, så ta så stora katekesen och ge dem en rikligare och utförligare insikt. Så ni ser här att stora katekesen, det är inte så att lilla katekesen är till för barn och så då stora katekesen för predikanter, utan de har ju samma målgrupp. Det är bara det att då ungdomen som har lärt sig lite mer, då går man vidare. Så när du lärt dem denna korta katekes, så tag stora katekesen och ge dem en rikare och utförligare insikt. Framställ där varje bud, bön och stycke med dess många handa gärningar, nytta, fara och straff, så som du finner det allt rikligen framställt i böcker som skrivits i ämnet. Särskilt ska du uppehålla dig utförligt vid det bud och det stycke i vilket det brister hos ditt folk. Så till exempel måste du eftertryckligt inskärpa 7:e budet om att stjäla hos hantverkare, handlare, ja också hos bönder och tjänstefolk, ty hos sådana är all slags opålitlighet och oärlighet stor. Vidare måste du framhålla 4:e budet för barn och gemene man, så att de är lugna, trogna, lydiga och fridsamma, och måste alltid ge många exempel ur den heliga skrift på hur Gud straffat och välsignat sådana människor. Särskilt ska du också där förmana överhet och föräldrar att sköta sitt ämbete väl. Och det här utvecklar han ju sen i stora katekesen i slutet av 4:e budet. Vilket ansvar föräldrarna har att vara föräldrar. Det är mycket Gud skulle kunna göra utan oss föräldrar. Han skulle kunna ge våra barn allt vad de behöver för sitt dagliga liv, men de skulle inte lära sig vad en far är utan att ha en far. De skulle inte lära sig vad en mor är utan att ha en mor. Särskilt ska du också där förmana överhet och föräldrar att sköta sitt ämbete väl och skicka sina barn till skola samt framhålla att de har ansvar för det och vilken svår synd de begår om de inte gör det. Ty därigenom undergräva det och ödelägga både Guds rike och det jordiska samhället så som de värsta fiender både till Gud och människor. Beskriv utförligt vilken förskräcklig skada de gör då de inte fostrar barn till kyrkoherdar, predikanter, ämbetsmän och så vidare. Så att Gud ska fruktansvärt straffa dem för det. Det är nödvändigt att predika om det. Föräldrarna och överheten syndar nu över all beskrivning i dessa stycken. Djävulen har gruvliga avsikter med det. Och så sen då kommer själva hur man använder katekesen som förberedelse för nattvarden. Slutligen vill de inte mer, då nu påvens tyranni är avskaffat, gå till nattvarden, utan förakta den. Det är nödvändigt att förmana dem till det, men på ett sådant sätt att de inte tvingar någon till tro eller till att motta nattvarden eller uppställer någon lag eller bestämd tid och plats, utan predikar så att de motiverar sig själva till det och liksom tvingar oss präster att ge dem sakramentet. Och det gör man på det här sättet. Man säger dem: den som inte begär och söker sakramentet åtminstone en eller kanske fyra gånger om året, om honom måste man befara att han föraktar sakramentet och inte är någon kristen, liksom den inte är någon kristen vilken inte tror evangeliet eller hör det. Ty Kristus sa inte låt det vara eller förakta det, utan så ofta ni dricker av den och så vidare. Han vill att det verkligen ska göras och inte alldeles underlåtas och föraktas. Gör det, säger han. Men om någon inte sätter värde på sakramentet, då är det ett tecken på att han ingen synd har, inget kött, ingen djävul, ingen värld, ingen död, ingen fara, inget helvete. Det vill säga, han tror inte på något sånt, även om han sitter upp till öronen i det och två gånger om är djävulens våld. Tvärtom, han har ingen nåd, inget liv, inget paradis, ingen himmel, ingen Kristus, ingen Gud, inget gott. Ty om han trodde att han hade så mycket ont och behövde så mycket gott, så skulle han inte övergiva sakramentet, där man får hjälp mot så mycket ont och får så mycket gott. Man skulle inte behöva tvinga honom med någon lag till sakramentet, utan han skulle själv ila till det, tvinga sig själv och nödga dig att ge honom sakramentet. Och därför behöver du inte detta stycke uppställa någon lag som påven. Framställ bara tydligt vilken nytta och skada, nöd och tröst, fara och hjälp som är förknippad med detta sakrament, så ska de väl komma utan ditt nödgande. Men om de inte kommer, så låt dem fara och säg dem att de inte förstår eller känner sin stora nöd och Guds nådiga hjälp, de är djävulens våld. Men om du inte allvarligt framlägger detta, eller om du gör en lag eller ett gift av det, så är det ditt fel att de föraktar sakramentet. Hur skulle de kunna vara annat än tröga om du sover eller tiger? I det förakt där på kyrkoherde och predikant. Vårt ämbete har nu blivit något annat än det var under påven. Det har nu blivit något allvarligt och frälsningsbringande. Och därför är det nu förbundet med möda och arbete, fara och anfäktelse och därtill ringa lön och tack i världen. Men Kristus själv ska vara vår lön om vi arbetar troget. Därtill hjälper oss all nåds fader, vilken vare tack och lov i evighet genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Så försök sätta er in i den man som skriver det här, han som har gjort visitationerna. Ja, ni förstår vilken enorm okunnighet, vilken stor andlig nöd som drev Luther att 1528 eller och vårvintern 1529 göra det till första prioritet att skriva ett undervisningsmaterial för enkelt folk och unga. Och ändå så var det ju ingen brist på katekeser. Det fanns ju redan flera katekeser i omlopp. Det fanns tiotal katekeser som hade den lutherska reformationen, som hade sitt ursprung i den lutherska reformationen. Och Melanchthon, han hade redan vid det här laget gett ut två katekeser. Men ingen av dem höll riktigt måttet. Alltså, Melanchthon höll ju inte med om det. Melanchthon var en av dem som inte gav något beröm till Luthers lilla katekes. Under vintern 1528-1529 så höll Luther flera predikningar över katekesens fem stycken. Alltså buden, trosartiklarna, Herrens bön, dopet och nattvarden. Stora katekesen, den blev klar alldeles i början av 1529 och behandla de fem styckena och bygger ju på den här predikoserien. Under vårvintern 1529 så arbetar Luther sen med lilla katekesen. Så stora katekesen blev klar först och sen arbetar med lilla katekesen. Och allt eftersom styckena blev klara så trycktes de som väggaffischer. Och de här väggaffischerna fick ju strykande åtgång. Och senare på våren i april 1529 så gavs den första lilla katekesen ut. Och den första utgåvan, den innehöll fem stycken. Och sen till den, men när han tryckte den första utgåvan med fem stycken, då hade han redan gjort en sån här väggposter med bikten, med uppenbar intention att infoga den i katekesen. Luther kallar katekesen en Enchiridion, eller en liten handbok. Och den var liten, den var billig, och den, i en tid när inte alla kunde köpa överhuvudtaget en bok och äga en bok, Så såldes lilla katekesen till ett pris som var överkomligt för de flesta. Det var en liten bok, en behändig bok som man kunde ha med sig. Och till senare utgåvor av katekesen så valde Luther också illustrationer. Så den andra utgåvan av katekesen hade sådana illustrationer som Luther valt med motiv från bibliska berättelser. Och jag tycker att vi saknar en sån liten, behändig, illustrerad katekes på svenska. Eller vi gör det. Och som sagt, som jag sa tidigare, jag önskar mig ju en liten, behändig katekes med bara de tre stycken, alltså buden, trosartiklarna och fader vår, det som är själva kärnan i katekesen, det som traditionellt hör till katekesundervisningen redan före Luthers tid, skulle vara ypperligt som evangelisationsmaterial. Och så sen då ha en fullständig katekes att sätta i händerna på dem som blev intresserade. Katekesen är alldeles ypperlig som evangelisationsmaterial. Luther, som han själv uttrycker det efter visitationen, han skrev lilla katekesen eller katekeserna för att evangelisera de lutherska hedningarna i Tyskland. Och då kan det väl duga till att evangelisera lutherska hedningar i Sverige, eller hedningar överhuvudtaget i Sverige. Lilla katekesen, den är helt fri från polemik. Den är bara undervisande. Men man kan tänka sig att det ändå var lärostriderna med svärmeandarna som gjorde att Luther tog med stycken om dopet och nattvarden till de tre stycken som är själva kärnan i katekesundervisningen. Så de här fem stycken, alltså buden, trosartiklarna, Herrens bön, Och så dopet och nattvarden, det var med i den första utgåvan, april 1529. Och så sen kom andra utgåvan, och då finns även stycket om bikten med, det som han redan förberett och skrivit en väggposter och gett ut om. Och andra utgåvan är också illustrerad, och där finns också med hur husfäder ska lära sitt husfolk att be morgon- och aftonbön och bordsbön och säga tacksägelsen. Och där finns också hustavlan med. Man kan säga att det är mer eller mindre rörliga delar till katechesen. Den kan finnas med i lilla katechesen, den kan, eller då inte. Och 1531 så gjorde Luther en förändring, då satte han stycket om bikten mellan dopet och nattvarden, då blev bikten stycket 5 och nattvarden stycket 6. Har ni förresten läst allihop stycket om bikten? Det är samma sak med det som med inledningen, man måste gå till våra bekännelseskrifter för att läsa det. I våra katecheser, när det finns med, då finns bara en del av Luthers stycke om bikten med, tillsammans med ett stycke om nycklamakten, eller nycklamakten och bikten. Men bara en del av det ursprungliga om bikten. Och det här med nycklamakten, det finns inte med i våra bekännelseskrifter, av den anledningen att det finns inte, troligtvis inte skrivet av Luther. Det är inte intaget i Luthers verk, och därför finns det inte med i bekännelseskrifterna. Det kom med i en katechesutgåva 1533 och är troligtvis skrivet av Frens eller Osiander. Men det finns med i våra katechesutgåvor. Det här säger jag, det är alltså inte för att någon ska bli orolig eller oroa någon, alltså det är helt i överensstämmelse med Luthers lära, stycket om nycklamakten. Det är bara det att det hör inte hemma i Luthers katekes. Så återigen vill jag upprepa vårt behov av små tilltalande utgåvor, kanske fint illustrerade, det var så han tänkte sig det. Det ena med tre stycken kärnan och så kanske en fullständig katekes, så som vi har den i bekännelseskrifterna. Det här är ju inte en bok man följer med, alltså själva tanken med lilla katekesen, den skulle ju vara billig så att då nästan alla skulle kunna ha den, och den skulle vara liten och behändig så att den följde med. Så den här uppfyller ju inte den tanken, men det här är en jättefin bok. En liten dogmatik. Kanske att den skulle se ut så här. Det här är nog kanske lite mer Luthers tanke. En liten behändig utgåva av katekesen med illustrerat med motiv från bibliska berättelser. Vi har den här katekesen är från 70-talet, så här såg min katekes ut. Det här är Gunillas katekes. Den har, det är också en liten utgåva, men och den är illustrerad också. Och ha katekesens 5 stycken. Någonting sånt är ju närmare katekesen. Vi har en liten katekes som vi har gett ut, men den här är lite, jag vet inte hur man ska få den med, om vi säger. Sen kan jag påminna om den här, det är meditationer över katekesen, så katekesen ska ju användas dagligen, att den ska vara liten och behändig, själva tanken med det är att den ska följa med och användas. Alltså när det är varmt ute och soligt, en del av våra ungdomar, man tänker att när de är ute och går och sådär, så att de kunde inte ha mindre kläder på sig. och ändå har de en sak med. Alltså de har aldrig så lite kläder att de inte kan stoppa med sig en sak. Och vad är det för något? Katechesen. Nej, mobilen. Mobilen naturligtvis, inte katechesen. Mobilen, men egentligen, om man skulle översätta, omsätta Luthers tanke till idag, då kanske det vore en app med aviseringar om morgonbön, och så kommer en avisering på kvällen om aftonbön, eller så kom det att repetera buden och du kommer inte in i telefonen och kan ringa samtal förrän du har gjort det. Stora katechesen, den blev färdigställd alldeles i början på 1529 före lilla katechesen, men har ju samma bakgrund, alltså de erfarenheter som Luther gjorde under visitationerna där hösten 1528 och vintern 1529. Och Luther skriver så här i sitt andra förord till stora katechesen. Jag läser det också för ett stycke. Jag minns tydligt den tid, ja sånt ser man fortfarande, då vuxna och till åren komna människor inte kunde någonting i katechesen. Många vet som sagt inget om den nu heller, även om de går till dop och nattvard och använder sig av allt det som hör de kristna till. Man borde ha rätt att fordra att de som går till nattvarden ska veta mer och ha större insikt i den kristna läran än barn och nybörjare. När det gäller folk i allmänhet nöjer vi oss dock med de tre grundläggande delarna. Observera nu. När det gäller folk i allmänhet nöjer vi oss dock med de tre grundläggande delarna. 10 Guds bud, trosbekännelsen samt Fader vår, som sedan gammalt är sed att känna till i kristenheten, även om också detta har lärts och tränats för lite. Vi nöjer oss med det, tills både gamla och unga som vill vara kristna är kunniga och hemmastadda i det. Stora katechesen, den behandlar 5 stycken. De som nämndes här som är själva kärnan och traditionellt hör till katechesundervisningen, och så dopet och nattvarden. Och både stora och lilla katechesen är ämnad för alla och alla som målgrupp. Vanligt folk, ungdomar, föräldrar, predikanter och lärare. Och därför är katecheserna också ämnade för dig och mig. Så det är inte så att lilla katechesen är ämnad för barn och stora katechesen är ämnad för predikanter. Det såg vi redan i inledningen till lilla katechesen. Katechesen är barnundervisning eller undervisning för nybörjare. Men av de två så är det ju lilla katechesen man sätter i händerna på läskunniga barn. Och så sen när de kommer vidare så går man till stora katechesen, men den har samma målgrupp. Så läser man stora katechesen så ser man ju många formuleringar att den vänder sig till unga och enkelt folk. Och fast vi själva varit med i kyrkan hela livet, vi har hunnit bli föräldrar, vi har hunnit arbeta länge som kristendomslärare, en del har hunnit utbilda sig till pastorer, så är vi ändå som barn och nybörjare i vårt förhållande till katekesen. Och Luther, han undantog inte sig själv från att repetera katekesen varje dag ord för ord. Så här skriver han om nyttan av katekesstudiet i det första, det lite längre förordet till stora katekesen. Jag vill berätta att även jag är doktor och predikant och lika lärd och erfaren som vem som helst av dessa övermodiga människor. Ändå försöker jag vara som ett barn när det gäller studiet av katechesen. På morgonen och även annars när jag har tid läser och upprepar jag de 10 buden högt ord för ord. Så även trosbekännelsen, Fader vår, salmer med mera. Jag måste fortfarande studera detta dagligen. Men jag tycker ändå inte att det är tillräckligt. Jag måste än idag vara som ett barn eller en elev inför katekesstudiet, och det är jag gärna. Men dessa högfärdiga herrar tror att de är de lärdaste bland doktorer efter en enda genomläsning. De anser sig kunna allt och tycker inte att de behöver lära sig mer, vilket visar deras ringaktning både för prästenbetet och för folks själar och dessutom för Gud och hans ord. De är inte bara nära att falla, de har redan gjort det. De skulle verkligen behöva lära om det ABC som de anser sig att de är färdiga med redan som barn. Jag ber därför dessa lata och övermodiga helgon att de för Guds skull tar sitt förnuft till fånga och inser att de sannoliken inte är så lärda och förnäma som de själva inbillar sig. Jag ber att det, hur insatta de än tycker sig vara i katekesen, aldrig anser sig vara fullärda i den. Och även om de punkt till punkt och pricka kunde och visste allt, vilket dock inte är möjligt i det här livet, så är det mycket nyttigt och fruktbart att studera, begrunda och tala om dessa saker varje dag. Den helige ande är nämligen närvarande när man studerar, talar om och begrundar sådana saker. Han ger ständigt en ny ökad klarhet och fördjupad andakt. Glädjen över att få studera katekesen ökar därför hela tiden och kunskapen fastnar bättre. Kristus lovar oss denna närvaro i Matteus 18 och 20, till där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland där. Genom att umgås med och tänka på Guds ord får vi dessutom en oanad hjälp mot djävulen, världsliga begär och onda tankar. Det är därför den första salmen i Saltaren, vers 2, prisar dem saliga som dag och natt tänker på Guds lag. Det finns ingen rökelse som driver bort djävulen effektivare än umgänget med Guds ord i tal, sång och eftertanke. Det är sannoliken det rätta vigvattnet, och med det låter sig den onde jagas bort. Och redan av det skälet borde vi med glädje studera, tala om, tänka på och leva efter sådana texter. Djävulen står inte ut med att lyssna till Guds ord. Guds ord är inte likt annat löst prat som det om Didrik och Fern och liknande, utan det är som Paulus säger i Romarbrevet 1:16, en Guds kraft. Ja, det är sannoliken en Guds kraft. Det tillfogar djävulen ett svårt avbräck samtidigt som det stärker, tröstar och hjälper oss på alla sätt. Vad mer kan jag säga? Det finns knappt papper eller tid nog för att räkna upp all nytta och alla goda frukter som Guds ord för med sig. Man kallar djävulen tusenkonstnär. Vad ska man då kalla Guds ord som jagar bort tusenkonstnären och besegrar honom så grundligt trots alla hans konster och hans makt? Det borde väl bli 100 000 konstnär. Ska vi då lättsinnigt ringakta den kraft och den goda frukt som Guds ord för med sig, i synnerhet vi som är kyrkoherdar och predikanter? I så fall borde man inte bara ta ifrån oss maten, utan sätta efter oss med hundar och med all kraft försöka få bort oss. Vi behöver Guds ord varje dag, lika mycket som vi behöver mat. Vi behöver det för att tusenkonstnären djävulen utsätter oss för bakhåll, oro och angrepp varje dag. Och det är härligt att studera katekesen. Vi har använt stora katekesen i vår församling nu under vårvintern här. Varannan vecka har vi studerat ett stycke i stora katekesen. Och förresten, om det är någon som vill beställa det materialet, så finns det både lärarhandledning och elevblad att beställa. Allt är inte färdigt, men om ni börjar så kanske vi hinner undan. Och en av deltagarna här, jag kan inte citera direkt, jag minns inte, men tankegången var ungefär så här, att jag började katekesstudiet för att jag tänkte att katekesen syftar till min personliga andliga mognad. Men det här är ju ett helt samhällsprogram. Och visst är det så. Alltså, Luther såg ju visitationerna, de fruktansvärda konsekvenserna av okunnighet, bland svåra konsekvenser för individer, för familjer, för hela samhällen, för hela länder. Och man måste börja med barnen för att få till stånd en förändring till det bättre. Så att barn genom undervisning, genom kristen fostran, genom katekesundervisningen fostras att bli dugliga föräldrar, predikanter och ämbetsmän,
ansvarsfulla husbönder, trogna tjänare, ärliga handelsmän, hantverkare och arbetare, så att det blir individer, familjer och samhällen som blir välsignade istället för straffade av Gud. Katekeserna har inte kommit med i de lutherska bekännelseskrifterna därför att de är antagna av kurfurstar, landgrevar, markgrevar, hertigar och borgmästare som den augsburgska bekännelsen. Det var det spridda och omfattande bruket i församlingar, i skolor och i hem som gjorde att man tog med katekeserna i bekännelseskrifterna. Och jämfört med tidigare katekeser så fick Luthers katekeser ett enormt genomslag. Och tiden var ju också på sätt och vis mogen, därför att 1529 så togs ju allt det som Luther producerade och skrev varmt emot i de lutherska kyrkorna i församlingarna. Och i en tid då få kunde köpa en egen bok, att ge ut en så värdefull liten handbok till ett pris som var överkomligt för de flesta och som var tilltalande och så liten så att man kunde ha den med, vilket genomslag. Lilla katekesen övertygade också med sina pedagogiska kvaliteter, vilken annan 500 år gammal lärobok är fortfarande gångbar och kanske oöverträffad. Teologerna som senare antog Concordieformen, de hänvisar till användningen i kyrkor, skolor och hem, till innehållet, till de pedagogiska kvaliteterna som skäl för att inkludera katekeserna i bekännelseskriften. Och så här skriver de i Concordieformen: eftersom dessa högviktiga frågor även angår menigheten och lekmännen, vilka för sin salighets skull såsom kristna måste kunna skilja mellan ren och falsk lära, bekänner vi oss enhälligt till doktor Luthers lilla och stora katekes, sådana dessa av honom själv avfattats och upptagits i hans verk. Dessa har nämligen av alla kyrkor som anslutit sig till den augsburgska bekännelsen enhälligt godkänts och antagits samt offentligen använts i kyrka, skola och hem. Ty dessa är för de enkla lekmännen den ur Guds ord hämtade kristna läran på det rikligaste och enklaste sättet sammanfattad och likaledes så långt är nödvändigt förklarad. Och i epitomen, den kortare sammanfattningen, så skriver de: då dessa trosting angår även lekmannen och hans salighet, bekänner vi oss också till doktor Luthers lilla och stora katekes, sådana dessa ingår i Luthers verk, och anser dem såsom den lekmannabibel vari allt finns sammanfattat, vilket utförligt behandlas i den heliga skrift och som en kristen människa behöver veta för sin själs salighet. Och det är ju mycket kunniga teologer som har gjort den värderingen av Luthers katekeser. Det är Jakob André, Niklas Selnecker, Andreas Musculus, Christopher Cornerus, David Kytreus och Martin Kemnis. Det är ju bra om ett föredrag har någon effekt, genom förändring. Har ni blivit motiverade till att läsa katekeserna? Okej, jag har en reserv här. Om det inte, så ska jag läsa det här, de här motiverande orden ur Luthers första förord till stora katekesen. Om detta inte räcker som motivering till att varje dag läsa katekesen, så borde väl Guds befallning i 5 Mosebok 6 och 7 göra det. Där påbjuder Gud allvarligt att man vare sig man sitter, går, står eller ligger alltid ska tänka på hans bud. Gud skulle inte påbjuda det med sånt allvar om han inte kände till våra brister och de risker vi lever under samt djävlarnas ständiga attacker. Men nu vill han varna oss för det, rusta oss med ett bröstpansar och ge oss ett läkemedel mot djävulens brinnande pilar. Det vore dåraktigt av oss som måste bo bland så mäktiga fiender att strunta i våra vapen och inte bry oss om dem för att vi är för lata. Okej. Jag annonserar någon samtalspunkt här. Alltså nu får vi ta dem på 2,5 minuter här. Hur ska vi värdera de här orden Luther sa om de unga? Som man inte skulle ge maten om de inte ville lära sig katekesen. Och hota med att försten skulle driva ut dem ur landet. Om man tänker på vad vi har hört här, med vilken stor kärlek och förlåtelse vi ska visa barn och unga, oavsett, även om de är odåger. Ja, någon?
Var det inte lite så här att det blev en form av religionsfrihet? Så att ville man vara lutheran så var man tvungen att bo i ett lutherskt område. Ville man vara katolik var man tvungen att bo i ett katolskt område. Så man inte var lutheran, men att inte vilja lära sig det här. Och kunde alltså myndigheterna göra sådana saker.
Han talar om alltså att man ska veta den stadens lag där man vill bo och leva och ha sin utkomst. Men om vi ska se på hur vi som föräldrar ska umgås med våra barn, då kan vi ju gå till Stora katekesen och läsa om hans utläggning om fjärde budet. Och där står det ju att vi har inte fått våra barn för vårt nöjes skull. Vi har inte fått våra barn som tidsfördriv. Och vi har inte fått dem för att ge dem mat och kläder och det de behöver för sitt livsuppehälle. Det skulle Gud kunna ge dem utan far eller mor. Men han har gett oss barnen för att visa dem vad det innebär att vara far eller mor. Och fostra dem. Ge dem en kristen fostran. Så... Sen skulle vi kunna tala om, har vi lagt ribban för högt när det gäller att ta människor in i vår kyrka? Om man jämför med hur man förbereder människor för dopet, vilket katekesmaterial man hade i fornkyrkan. Vi har redan talat lite grann om hur själva tanken med en liten bok som alltid är med skulle kunna omsättas. Det här går inte. Det här kanske går. Kan vi fortsätta och försöka ta ner Luthers tanke till vår tid och våra möjligheter? Och ni gör det var för sig. Vi sätter stopp där.